Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out UnitedHealthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex, eller jo, det gör det. Men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Skärtsligt välkomna!
Hej och välkommen till veckans avsnitt av Bögministeriet. Jag sitter här med Thomas Karlhed.
Hej.
Hej. Ja. Och sen Micke Kasanovic.
Yes.
Hej Micke, hej.
Alltså, Micke, vad har hänt? Hej, det är väldigt härligt att vara här. Vad har hänt?
Jo, men, vart har du varit?
Nej, men så här, corona hände och jag trodde att jag inte alls var så påverkad av det. Men i och med att min kära sambo pluggade uppe i Västerbotten i Storuman till fjällledare i 2 år och blev klar förra året, så var han så här: jag vill ju fortsätta jobba med det här, så jag vill ju att vi kanske...
Det är bra att kunna jobba där fjällen finns.
Ja, men precis. Så han var ju så här: jag kanske vill att vi stannar här. Och då gjorde vi ju planer på att jag skulle flytta upp i maj-juni i år. Men så hände corona, vi adopterade en hund. Och när då hunden kom i oktober så åkte vi upp tillsammans, för att jag tänkte att jag måste spendera ett par veckor där uppe tillsammans med dem så att hunden får bonda med oss bägge två. Sen åker jag ner igen. Men när jag kom upp där, och sen så var vi så här: okej, men jag ska vara kvar här. Det var lite oklart med min jobbsituation också, för jag var projektanställd. Så att då var det så här: men gud, vi kanske bara ska... kanske bara flyttat upp nu.
Du bara, henna vill jag bo.
Ja, nej, men jag hade sagt att vi ska testa
här lunch inte åk tillbaka.
Vi skulle testa. Här så långt,
här kan vi stanna.
Här jättelångt.
Här jättelångt.
Till Stockholm.
Umeå, ja.
Nej, men det är långt till Umeå också. Det är ju typ 5 timmar med buss. Ja. För att ta sig till
Umeå. Fast
till
inte för norrlänning.
Nej, men också, jag har ju också börjat tänka på distans annorlunda. För jag tänkte på det att liksom på Bögministeriet... Vi hade ett samtal, så var det två av mina kollegor som bara: vi bor 10 minuter ifrån varandra. Och då pratade de i Stockholmsmått. Och jag bara, ja, vilka bor jag? 10 minuter uppe i Norrland och bor ifrån varandra är ju en helt annan distans.
Ja, gud ja.
Det är ju liksom så här,
in i bil, köra iväg.
Ja, det tar mig 10 minuter att gå till ICA Maxi liksom så här, som ligger bredvid. Så att det,
ja, men exakt. Medan för oss är det så här, våran enda butik i byn ligger typ 3,5 kilometer från oss. Och det är nära.
Ja, det är nära. Det är och jättenära. Det är också en lagom promenad. Vi ska fördjupa oss lite igen mer i det norrländska myllan, eller den västerbottniska myllan. Men jag skulle vilja veta, då bestämde ni er att vi hyr ut lägenheten i Stockholm, du flyttar upp. Allting gick jättefort.
Allting gick jättesmidigt. Vi hittade, la upp lägenheten och du vet så här, jag var lite orolig för så här, hur vet man att man får rätt hyresgäst? Och så hör en lesbisk tjej av sig.
Ja, då är det ju rätt.
Och
hon kändes så rätt. Så att jag kom ner, jag träffade henne och jag bara kände, men gud, det här är helt rätt. Hon kommer vara fantastisk.
Får jag fråga, vart lade du upp lägenheten?
På Bostad Direkt.
Ja.
Och hon var verkligen fantastisk på en gång. Så att då vi så här,
hon bara, 30 000, inga problem.
Nej, men det var ju också en sån sak. Vi ville inte ta överhyra därför att man, alltså så här, blir det någonting så kan de ju gå till hyresnämnden och så får man betala tillbaka. Så att vi tog inte en överhyra, vi tar det som är täckning för kostnader och den är möblerad så att man får ju ta ett påslag för det.
Och ni bor ju, har ju en jättefin och trevlig lägenhet och den ligger ju mysigt till.
Precis, och hon och hennes tjej ska komma upp, men hennes tjej kunde inte komma upp förrän de hade en lägenhet.
Kom upp vart ifrån?
Hon kommer från Serbien.
Ja, kul. Ja. Så då har du hyrt ut lägenheten på ett år?
Yes, på ett år. Och vi ska vara där och testa hur det är. Mike hittade en hyresrätt, fast det är egentligen det är en stuga. Fast...
Stugan är en villa.
Det är en villa.
Ja, det är en villa. Ja, men precis, Thomas, du har ju varit där. Ja.
En terrassvilla.
Ja, men den är väldigt fin. Det är suterräng och det är väldigt nära naturen. Väldigt, väldigt nära naturen. Väldigt fint med kamin och ja, men bastu. Saker som man liksom inte kunde inte föreställa sig i Stockholm.
Som man inte har i sin bostadsrättsförening bara per automatik i Stockholm.
Nej, och men... där har vi ju i lägenheten. Liksom.
Det är underbart.
Technobaston, I don't care. Jag har bastu.
Jag har egen technobaston.
Gud. Men och då, du har bott där nu ganska prick då permanent då i 2 månader, eller hur?
Ja, alltså sen november. Jag kom ner en gång i december för att köra.
Men jag tänkte när flyttlasset gick. Ja, när du tog dit dina saker.
Ja, det var precis innan jul för så kom jag och Robin.
Men gud, det känns som det är 5 år sedan. Det är bara 2 månader. Nej, 3 månader, 4 månader.
Ja, nej, men vad är det? Precis innan jul, så att ja, det är 3 månader.
Vad var det du hette igen?
Och under tiden så har vi ju fått en till Micke i bögministeriet, så att nu behöver vi säga Micke Landby och Micke Kasanovic, så att om vi inte bara har efternamnen som jag älskar och lite militärisk, Kasanovic och Landby, så att vi skiljer på er som personer.
Men det roliga är ju att det är en sån sak som jag har svårt att anpassa mig när jag lyssnar på bögministeriet. Jag lyssnade på senaste avsnittet här och så säger Thomas Micke och jag bara, han pratade till mig. Alltså det var liksom en sekund när jag bara... Det fanns den dissonansen. Bara, men jag lyssnar. I'm not there.
Jag sitter ju i bastun. Det är 100 mil ifrån. Jag hinner ju inte ner nu. Nu är det ju nalta långt och hinna ner.
Exakt.
Men man får ju ta det där. Men vi ska fördjupa oss i det norrländska myllan, tänker jag lite grann. Så att vi tar en liten jingle på det. Norrland.
Norrland.
Micke Kasanovic, vad känner du nu då när du born and raised, röda linjen Stockholm, åkt tunnelbana i hela ditt liv, ganska van vid att trängas på tunnelbanor när det inte är corona, köpa tunnelbanekort, att det är stress och press och rulltrappa och så vidare, att då helt plötsligt komma någonstans där det inte finns en enda rulltrappa, där det inte finns en enda tunnelbana
och där enda butiken i byn i princip är en Coop och ett bageri.
Exakt.
Och en bög till.
Nej, bögar finns det ganska gott om faktiskt. Jag tror att det finns ett bögpar som bor hyfsat nära oss.
Förlåt, det är så fördomsfullt.
En bög som har en loppis, ett antikvariat, och han berättade att men de har så här härmiddagar ett par gånger om året som, och det dyker upp 10-12 pers på dem.
Som då kommer från Annor och Socknes, som kommer från...
Ja, men från liksom bygden, större liksom delen, för vi bor ju i Tärnaby. Och ja. Så att det här liksom, de bor ju inte i Tärnaby och han bor ju inte heller i Tärnaby. Han bor
så,
i
Storuman.
Så de kanske åker 15 mil för att komma på middagen.
Ja, det kanske de gör. Ja. Jag har inte kollen, och nu i coronatider så blir det ju inte de middagarna. Men vi har blivit inbjudna till dem, och han är supertrevlig. Den här, för vi var ju där och handlade lite möbler och grejer på hans loppis.
Vad är för ålder på honom?
Men vad kan han vara? 60?
Ja.
Och jag köpte också världens bästa vandrarkängor där.
Kul. Är alla homosexuella lite äldre, eller finns det några som är lite yngre också?
Jag har inte sett någon som är annat än min ålder och uppåt. Men däremot så de som bor i Tärnaby, det är ju liksom bofasta. Sen har du ju Hemavan som är skidorten och som lokalt kallas stuggettot. För där uppe så är det lite mera liv och rörelse. I Tärnaby så är det så här, när vi går ut med hunden, även om vi går en bit, så kommer en bil, man vinkar och ja. De vinkar tillbaka.
Ja,
men det gör man inte i Hemavan. För där, har det blivit, där finns det tillräckligt med folk så att det, där det är folk för främlingar.
För mycket omsättning på människor.
Ja, precis. Men däremot så lär man ju känna så att killen som, det är en kille som jobbar på Systembolaget som man hälsar på. Jag har nog inte varit, varje gång jag är med Mike på ICA så han träffar alltid någon han känner där. Mm. Så att det finns ju liksom fortfarande en slags lokalbefolkning men det finns också så pass mycket turister där, mycket från Umeå som har stugor och så.
Så att, och en och annan Stockholmsjävel kanske åker.
Och en och annan från Stockholm, ja. Mm. Mm.
Men hur känner du då när du har kommit dit och bott där nu i lite mer än 2 månader? Känner du dig som en utomsockens person? Känner du att de tittar och undrar vem du är? Är de intresserade? Ställer de några frågor?
Alltså, min sambo då jobbar inom hemtjänsten så att han har ju liksom lärt känna folk och det sprids ju ganska fort när det kommer någon ny. För jag menar, det är ju på riktigt att man höjer invånarantalet från 483 till 484 liksom, i Tärnaby.
Med den stoltheten.
Ja, med den stoltheten. Mm. Och när han flyttade upp så liksom lärde han känna folk och sen så gick ju ordet så att det är ofta som jag träffar folk som bara, ja men vi känner Mike. Jaha, du är hans sambo.
Du är redan validerad och accepterad därigenom.
Ja, precis. Och i och med att vi har hund så träffar vi andra hundägare ofta och de är super... Alltså, det finns ju någonting där gemenskapen med att så här, hundarna hälsar på varandra och så hälsar man. Så att folk är väldigt, jag upplever att folk är väldigt välkomnande och folk är väldigt mer sociala. Jag har ju pratat med fler grannar på den här tiden än vad jag hade pratat med grannar i Stockholm.
Men det är Västerbotten också. Mm. Det är,
ja. Så att det är en fördom som jag verkligen har fått återbesöka och ändra, det här att de ska vara så tystlåtna, men det är så här, man säger inte, man pratar inte i onödan.
Nej.
Men däremot så hälsar man på ett sätt och man är,
för hälsningen är ju inte onödan.
Nej. Man, exakt.
Alltså man är ju artig. Man hälsar ju på en ny person.
Och det finns någonting att känna att liksom ge det här erkännandet, för det är ju glesbygd så att det är inte så mycket folk. Så det finns någonting där erkännandet. Man ser en annan person och man istället för att bara passera dem på gatan så är det så här, hej.
Mm. Jag känner så här, en av de största fördomarna är som precis som du säger, att norrlänningar skulle vara tystlåtna och så vidare. Och min släkt är ju från Västerbotten, så långt ifrån där du bor. Och min erfarenhet är ju precis tvärtom. Man ser ju framåt. Man blir inbjuden på kaffe, det pratas och det är liksom inte alls... Det känns ganska naturligt och enkelt att prata med människor.
Mm.
Till skillnad mot runt här i Mälardalen. Så jag tycker att det är...
Men det finns också,
kan vi döda den fördomen?
Ja, men verkligen.
Men det finns också ett lugn när man träffar folk. Att
exakt.
Det är inte det här... Jag kan känna att i Stockholm så blir samtalet något så här snabbt pingpong.
Ja, det är ett forcerat samtal.
Ja, medan där så kan det vara så att det är liksom, man går och är lite tyst.
Mm.
När vi har träffat folk så är det mest utomhus då på grund av corona och så. Men då går man liksom en stund och sen så är det tyst. Och sen så pratar man lite, men det är inte...
Nej, men man ger ju samtalet och relationen tid, så att det är inte så här, det är inte, du ska inte sätta den här personen i ett fack här och nu, utan du vet att du förmodligen kommer att ha längre tid på dig att göra bedömningen om det är en bra eller dålig person.
Mm.
Verkligen. Nej, och jag är ju born and raised i Västerbotten, så att jag känner ju väl till det där. Och jag har aldrig förstått den där fördomen med att norrlänningar är tysta. För det, men däremot att man väljer sina ord och att man kanske inte håller på att bre runt och håller på och frågar i tomma intet.
Mm.
Utan man frågar när det behövs och när man är intresserad och när det krävs. För jag känner, i alla fall min familj, det är ingen tystlåten musfamilj som inte säger någonting, utan det är ganska pratiga personer. Men man pratar ju inte onödan. Och att det kan vara tyst i en timme om man inte har någonting att säga, och sen är det ingen mer med det.
Mm.
Och jag tänker, det finns ju också en just den sociala aspekten, för jag kommer ihåg när jag tog med mig en pojkvän upp till Norrland som då var född och uppvuxen i Västerås. Och sen bodde i Stockholm.
Det var inte jag.
Nej, det var inte du. Nej, men han var så chockad att ingen ställde sig upp och du vet så här, tog i hand och så här, var så här forcerat intresserad av honom när han kom, utan det var ju mer bara, ja, nej, men du kan sätta det där och sen, ja, men för man är ju validerad med den man kommer med. Och då behöver du inte göra något intryck, utan du får ett naturligt rum här. Vi behöver inte sitta och intervjua dig. Det är ingen som håller på så här, jag har varit på du, vad jobbar du med och så vidare. Det, för det samtalet kommer sen.
Men det är så intressant att du säger, för att vi var ute och åkte skidor en dag när Samuel, vår vän som också är här och sitter i köket, var uppe och hälsade på. Så var vi ute och åkte skidor och så träffade vi en av Mikes klasskamrater, en ung kille som också gick fel i den linjen. Och de skulle komma förbi på en fika. Och så tog han med sig sin vän. Mm. Och det var just som du säger. Det var väldigt lugnt och skönt och avslappnat. Mm. Men inte den här intervjun.
Nej.
Var på riktigt supermysigt. Mm.
För det är fikan som är i fokus.
Vad jobbar du med? Och var bor du någonstans? Liksom.
Ja, men så att
hur kan jag fucka dig nu? Liksom?
Ja, men precis. Den finns inte. Och en annan sak som jag också märkte bara häromdagen. Så det har ju varit, vi har ju haft lite plusgrader där uppe på grund av det här konstiga vädret som nu har varit de senaste, sen i januari, sen den här polar vortex kollapsade. Så blev det ju plusgrader. Och det regnade och sen så blev det liksom lite isigt. Och då vi bor på ett ställe där det liksom finns en ganska lite bred väg. Och så finns det två stycken ringvägar. Och då kommer det ungdomar som tycker det är så här kul att busköra. Så att de,
vad jag med om i somras när jag var där? Förlåt,
ja,
jag
ska inte avbryta det. Det var säkert samma. Så de, liksom, de sladdar.
De kör ju varvet på kvällarna.
Ja.
Men de här, bara tjena, tjena.
Fast här sladdar de också. Så, vet, så de sladdar med bilen och glider. Okay. Och då är problemet med det är ju att när du sladdar med bilen så har du ingen kontroll.
Nej.
Och det är ju folk som är ute och går. Och de är medvetna om att det här inte är okej. Okay, därför att så här, förra gången de gjorde det så var ju polisen ute dagen efter och gjorde liksom kontroller. Och så kommer jag ner och ut och går med hund med våran hund, och det är verkligen snorhalt där uppe. Och då kommer de och sladdar och jag blir så trött, för jag tänker alltså jag fattar att de är ungdomar, de har inte så mycket konsekvenstänk. Det här är liksom epatraktorer, så de har inte ens,
och det händer ju inte jättemycket.
Det, exakt, det händer inte så mycket där uppe och så att jag förstår sen,
det är som
så att,
stor, dem det är som stor pulka liksom, vad menar du?
Ja,
nej, men utmaningen är ju att i vårt område, jag vet ju att det är många som går med hundar, vi har liksom äldre damer som går ute, och händer någonting så kommer det, alltså det kan ju gå så jäkla illa. Mm. Så att om de ska göra det så kan, då är det ju bättre att de åker ut på de här vägarna som där verkligen är öde. Mm. Här är ju fortfarande byggt område. Mm. Så då när jag kom ner och så såg jag dem, de såg mig och så
tänkte de, Stockholmsjäveln.
Nej, jag tror inte de tänkte så mycket på varifrån jag var, de känner igen mig så, men däremot så var det så här, fyra bilar, de stannar i rad och jag går mot dem för att jag tänker så här, jag ska prata med dem. Och så tre av dem kör iväg och en står kvar. Och jag pratar med dem och bara, men hörni, ni måste ha ett konsekvenstänk här. Ni vet vad som skulle kunna hända. Jag fattar att det är roligt, men den här vägen är inte den bästa. Och i Stockholm, jag var beredd på att ja, men det här i Stockholm, då blir man oftast bemött med aggression. Men här så var det, alltså det var ett så trevligt möte. Det var verkligen en ungdom som hade liksom lite respekt.
De förstod vad du menade.
De förstod vad jag menade och avslutade med så här, men vi ska köra nu, ha en trevlig kväll.
Ja, vi ska tänka på det.
Men du vet.
Sen kommer de ju sladda kvällen efter.
Dessutom vet de att du kan nå deras föräldrar på...
Ja, men det blir lite det. Men det fanns en respekt. Men jag, så här, och jag har också respekt för dem, för jag fattar att det måste vara tråkigt att vara en ungdom. Och det finns inte så, det är corona, så här, allting är nedstängt. Ja, exakt, allting är dubbeltråkigt. Mm. Så att jag tänker att jag funderar på att nu när corona vaccin och gymmet öppnas, så tänkte jag skulle köra styrketräning, så jag är ju ett instruktör, så jag skulle kunna köra styrketräningsklasser för.
Jag tror du skulle säga att du skulle hoppa in i bilen och sitta och åka med dem.
Hitta en bra väg och burna loss.
Gud, nej.
Men då kommer du bli en så här friskisledare igen.
Nej, inte gruppträningsklasser, utan så här styrketräning. När jag jobbade på gym så såg jag så här, ungdomar som tränar gör ju ofta så mycket fel, för de ska på så mycket vikt och sabba tekniken, och det kommer ju liksom sabba så mycket för andra.
Kommer de att vilja träna, tror du?
Nej, men det är, jag vet att gymmet har varit ganska poppis innan det lades ner och nu ska det plockas upp igen. Och så där. Det är ju lite så.
Vad heter gymmet?
Ja, gud, det vet jag inte.
Ofta sa de ju så här fyndiga namn i Norrland på gymmen.
Men då fanns det bowlinghall, men den är stängd. Så att allting
och är allt är RPG och corona.
Så att, jag förstår att de har tråkigt, men det fanns också någonting i att förståelsen blev större när de också bemötte en med respekt istället för att bara, vad fan bryr du dig för? Alltså det är liksom lite det som jag mötte i Stockholm.
Förlåt, säger du.
Nej, men jag är lite så intresserad av om man, det är ju ett fantastiskt vackert område och det är ingen mylla där, utan det är ju så här fjäll, karga delar som är och så. Men den livsstilen är ju helt annorlunda än vad du har levt med tidigare.
Ja,
det handlar väldigt mycket om jakt eller fiske eller friluftsliv eller skoter på vintern och sådana saker. Vad gör du?
Alltså, jag har köpt säsongskort. Som ortsbo så får man ju billigare säsongskort på skidliftarna i hemma av
skidåkning, såklart.
Så skidåkningen, så har jag köpt ett par skidor också, mitt första par, och håller på att liksom lära mig att bli bättre skidåkare. Vi går ut, det är bara skönt att gå ut och gå upp på fjället. Ut på isen också, så att det är liksom mycket så här ut och gå i naturen.
Dimpla?
Nej, det har inte jag börjat med.
Det kommer nu till våren.
Ja, men precis. Nej, men det är ju, då kan man sitta i kallingarna och dra upp röd.
Ja,
det
ja men...
Förstående, vårsolen börjar titta fram och du får sitta...
Jag fick lite känsla för det när det var plusgrader. Ja. För det var ju verkligen solen fram.
När det började snöa lite grann.
Och det jag också upplevde, som jag inte upplevt på jättemånga år i Stockholm, det är den här vårkänslan när det är, alltså snön ligger kvar och håller på att smälta. Och det blir liksom lite här dropp. Och så
det luktar jord.
Ja.
Precis. För jag menar, i Stockholm så blir det ju vår på en dag. Snön smälter bort på 48 timmar och sen så är det bara
om det
grus.
Ens kommer någon snö.
Om vi har haft snö.
Precis.
Men jag menar, i Västerbotten så där är det verkligen, verkligen mycket snö som ska bort. Och det tar ju mer än 48 timmar och få bort det. Så det är en lång
process.
Det
är midsommar ungefär.
Ja, det är midsommar. Men
skitsäsongen var ju fram till april.
Verkligen. Och alltså du kommer, för det måste jag säga, att våren, alltså vintervår i Norrland är ju för jävla vackert alltså.
Och jag har ju varit där på sommaren och vandrat, och det var ju det jag upplever, det är att det här lugnet som infinner sig, som också blev en sån kontrast för nu när jag kom ner till Stockholm. Alltså någonstans när, så fort
det
man kommer
fort
till stan,
vänja av sig.
Så är det som om det slår en vägg av stress mot den, för alla är på väg någonstans. Medans där uppe så är det så här, du går upp på fjället så är du liksom enda personen, och så kanske du träffar någon och hälsar på dem och kanske växlar några ord. Men det finns inte,
Det är inte ens stressigt någonstans.
Nej, det är inte stressigt någonstans. Och alla tar saker med ro. Så här, ja, men, posten, den stora grejen med det kanske är att Stockholm är så bortskämd. Man kan få saker, beställa saker, de kommer nästa dag. Där så får man ju räkna med att det tar en vecka innan de sakerna är här uppe.
Pratar om Systembolaget nu.
Gud. Nej, men om man beställer, för vi har ju hund då, så har vi beställt saker där, om vi beställer lite möbler. Så kommer det upp. Men det är också så lugnt att så här, men det var snöstorm, vi hann inte köra ut. Och det är inte mer än så. Då kommer det dagen därpå. Alla, det är inte där hektiska att allting ska hända på en gång, och folk accepterar det. Och att när man väl själv accepterar det, nej, men det händer inte på en gång.
Nej.
Så finns det också en avslappning i det. Ja.
Men har ni köpt möbler till hunden?
Nej, möbler till för jag jobbar ju på distans då, så att vi behövde inreda då ett av sovrummen till kontor, så då beställde jag skrivbord och lite sådana saker.
Du hörde ett av sovrummen.
Jaha.
Hur stort bor ni?
Jag har ju köpt
men 70-någonting kvadrat, en fyra.
Är den bara 70?
Jag tror att den är 70-någonting.
Det känns större.
Alltså på bilderna ser den ju som att den är typ 200 kvadrat.
Men den kanske är lite
bastun som
större.
Är 70.
Det är ju bastun som är 70. Lägenheten är bara 150.
Men det är också för att det är suterräng, så är det öppet och högt, högt i tak. Och sen så en sak som vi investerade i nu, i och med att vi är där uppe, det är att vi investerade i en bra TV. För att vi kollar mycket mer på serier tillsammans och hittar serier som vi verkligen tycker om. Men också att vi binge-kollar inte på samma sätt där uppe.
Nej.
Så att nu kollar vi på Ozark. Normalt i Stockholm så hade vi sett i liksom alla säsonger.
Allting hade klart.
Ja, men precis, på ett par
dagar.
Men här så här, kolla två avsnitt och sen låta det vila och kunna så här, prata om det och vara så här, gud, vad hände här? Mm. Mike har blivit intresserad, han har ju smittat mig då med skidintresset, men jag har smittat honom med tv-spelsintresset. Så han har för första gången fattat vad det innebär att spela ett tv-spel mer än bara så här kul på arkad i 5 minuter. Så att jag introducerade honom till ett tv-spel, och det roliga var att det var någon helgmorgon när jag så här, ja, men sover lite längre, och så ser jag att han är vaken, och då hör jag att han har gått upp tidigt för att han är så här,
ska
upp och sätta sig och spela.
Åh, oh, gulligt.
Men jag undrar lite, hur kommer Tärnaby hur kommer de att märka att det har flyttat in ett nytt gaypar i byn?
Alltså, jag vet inte om de kommer att märka så mycket på mig. Jag älskar
ju också... Blir det
en parad? Ja, precis. Vi kommer att göra första Tärnavis första Pride-parad. Nej, men jag älskar ju också lugnet för att jag håller på att skriva på min bok. Och det är väldigt skönt. Jag har ju blivit... Alltså, mörkret där uppe. Jag var ju lite rädd för det först. Jag tänkte, hur kommer det vara? Jag älskar mörkret. Jag är nog snarare fasad för sommaren. För att jag kommer ihåg hur det var när jag var där i juli. Det blev aldrig mörkt.
Nej.
Alltså att gå upp så här på, vakna 2 på morgonen, behöva gå upp och kissa och känna den här stressen att så här, det är jag ska upp snart.
Alltså. Det är ett annat ljus.
Ja.
Ja.
Så att det, så
det, är
att jag,
det är ändå nattljus.
Ja, men det är det. Men jag tror inte att jag har vant mig vid nattljuset.
Gå upp och kissa med solglasögon. Det hjälper.
Så att man behöver mörklägga i sol. Men jag gillar mörket. Jag gillar lugnet. Och jag har ju också så här, i och med att jag är hemma och Mike då jobbar i hemtjänsten och startar sin verksamhet. Så jag är den som är mest hemma. Så att jag har börjat laga mat på ett helt annat sätt. Mm. Och du vet, också inspirerad av Robin i Börjvistighet som har liksom lärt mig lite så här hur man experimenterar med mat.
Lagar han någon typ av mat?
Ja, men Mike,
men jag tänkte Robin.
Ja.
Jag har inte sett det.
Nej.
Jag har inte sett någon matlagningsvideo. Är det här någonting som vi kan efterfråga?
Märta Stewart i Årsta.
Verkligen. Vi är också hemma hos Robin och spelar in idag. Mm. Och Robin står i köket som han ska. Och sen har vi vår kompis Samuel som också är här. Mm. Och sen har vi världens gulligaste hund som också ligger här. Morgan.
Gud vad du är kär i honom.
Jag älskar Morgan.
Jag vet.
Men Micke, kan det vara så, Micke Kastanovic, kan det vara då så här att kommer du kanske bli intresserad av någon typ av lite som Thomas var inne på, kanske lite pimpelfiske, få upp sin egen fisk, kanske att du blir lite mer intresserad av jakt, att du kanske börjar skjuta ditt egna kött och skippa det här.
Han äter ju inte kött.
Nej, jag tänker att han börjar äta kött för han kan skjuta
det själv. Jag är öppen för att det kan ändra sig, för att min grej med kött är framförallt den här industriköttet. Så att ren kan man ju inte bedriva industriverksamhet.
Nej.
De går ju fria. Så att det finns ju en annan, och jag upplever att det finns en respekt mot djuren från jägarnas håll också.
Verkligen.
Det är någonting som jag inte har liksom sett tidigare. Så här, jägare i Stockholm är ju någon slags obskyr grupp. Medan när man träffar
dem... Ja, men det är ju Henrik Schyffert-gänget.
Ja, men exakt.
Som ska ut och leka.
Ja.
Men där uppe är ju dina grannar.
Ja, nej, men precis. Och de har en respekt för det. Så att där börjar jag liksom... Jag är öppen för att jag skulle kunna omvärdera det.
Mm.
Men det jag ser fram emot mest, det är liksom de här vandringarna. Att lära mig åka skidor och att vandra. Som vi var, jag vet inte om ni, när ni var uppe, var ni var och vandrade, men vi var uppe på Aatoklimpen. Som är ett samiskt, en helig plats för samerna.
Det var Storfjället som var...
Och det är magiskt att det är så långa vidder och det är varmt och härligt och soligt. Och det är ett lugn.
Jag tänkte just säga att vi får väl se myggen att det kommer
igen. Det var det jag skulle säga. Det enda negativa med Norrland, det är mygg och knott.
Myggsäsongen har inte börjat.
Knotten har jag ännu inte träffat på. Så det har ingen, men myggen har jag träffat på. Du vet vad som är så roligt? Att om jag blir biten av en mygga i Stockholm. Alltså jag får ju sådana blaffor. Där uppe så blir jag biten.
Allt är bättre med Norrland.
Well, vi får se. Vi får se. Jag tror inte du har stött på riktigt så här den norrländska sommaren med mygg. För den är inte jättekul. Det är det enda som sagt.
Nej, men jag har mina ögon, för att det var någon som berättade att det finns alltså såna här koldioxidmaskiner som man kan köpa som fällor som man kan, också kan använda utomhus.
Ja.
Som då lockar till sig mygg och
ja.
Fångar dem. Så att, blir det jobbigt så tänker jag att då får vi väl skaffa en sån.
Men jag har ett tips också som samerna har gjort. Ta av dig naken och lägg dig på en myr en natt och låt dem smaska. Sen är du immun.
Sen är det klart.
Ring mig sen.
Yes. Ja, men det är kul. Med de orden tycker jag vi avslutar vår lilla Norrlandsturné. Och det är väldigt kul att du är här idag. Och vi hoppas att få se dig här fram emot vårkanten också och dyka upp i något litet avsnitt också här framöver.
Absolutely.
Ja, det... Ja, det är underbart. Man eller mindfulness? Det är frågan. Vad är det vi vill ha?
Både och.
Både män och mind.
Både män och mind.
Samtidigt.
Eller ja. Män med mind. Eller mind med män. Jag vet inte. Men vi har ju också fått ett lyssnarbrev som tar upp det här lite grann med olikheter mellan olika nationaliteter.
Det har vi.
Vill du...
Ja, så här går det. Hej bögministeriet. Jag har lyssnat länge på er underbara poddsändningar och har tänkt ett tag på hur jag ska formulera mig i ett lyssnarbrev. Jag är inte född i Sverige men bott här mer än halva livet. Så jag brukar säga att jag ser svenska samhället med lite utomstående ögon men är såklart påverkad av samhället omkring mig. Men tycks ändå kunna särskilja saker som ni etniska svenskar lätt förbiser. En sak som jag har lagt märke till och redan länge sedan är hur svenska män är att dejta. Jag har under mina 52 år hunnit med det ena och det andra när det gäller relationer. Men vore jag inte gift idag med en man med en helt annan bakgrund än svensk skulle jag inte dejta svenska män. Hellre singel och träffa män på andra premisser. Här kommer lite förtydligande. Jag anser svenska män känslomässigt lite handikappade, mycket svårt att nå dem på riktigt. Mycket yta som räknas och menar jag inte att man duger bara om man har en sixpack på magen. Svåra att ta känslor med. Man tiger till sakerna är så inflammerade att det är svårt att reparera skadan. Svenska män är stöpta i samma form. Det finns lite plats för individuella skillnader. Självklart vet jag att de här fyra punkterna är enormt kategoriska och kan inte appliceras på alla. Men jämfört med till exempel en latinokille eller en östeuropé så är det stor skillnad på svenska killar. Jag har tagit upp saker med andra icke-svenska killar och det verkar finnas en samsyn i min bekantskapskrets i alla fall. Vad har ni för tankar om det jag skriver? Jag vet att de flesta ministrar är etniska svenskar och har kanske inte en aning om vad jag pratar om, men gör ändå ett försök. Signatur, trogen lyssnare. Och sen så är det en fransk fras som jag inte ens tänker försöka uttala för att om det finns någonting som...
Jo, gör det.
Jo, gör.
Le milieu moyen de résister à la tentation c'est du céder.
Och vad betyder det, Thomas? Du har ju ändå Thomas, du har ändå pluggat franska.
Det bästa sättet att motstå frestelsen är att ge efter.
Det är ett bra ordspråk.
Och nu då frestelsen till svenska män.
Frestelsen till kött.
Svårfångade.
Men jag tycker att det där är intressant. För på ena sättet så kan det upplevas som provocerande. Men samtidigt så är det ju så att vi pratar ju om saker så här. Det finns ju den här frasen typiskt svenskt. Mm. Eller att man säger att det är så kontinentalt. Alltså vi gör ju skillnader på det. Och jag tänker... Ser vi några skillnader mellan så här, bögkultur i olika länder?
Ja, men såklart vi gör. Jag menar, det finns ju en stor anledning till att vi inte stannar kvar i Sverige så fort vi får semester. Vi åker ju gärna till någon annanstans, till Berlin eller till Sitges eller till New York eller LA eller någon annanstans bara för att uppleva någon annan typ av bögkultur. Så det är klart att vi strävar, men ser och längtar efter något annat.
Mm.
Jag vet inte, det här är ju liksom som ett tema som har återkommer väldigt ofta. Att vi har olika sätt att uttrycka oss och vara på och så. Och jag har ju dejtat typ alla nationaliteter i Europa, eller om inte världen. Nej, men grejen är att i grund och, min syn är så att i grund och botten så är vi samma. Vi har samma behov, vi tänker, vi känner. Det är ofta olika sätt att förhålla oss till saker och så. Så jag kan förstå om man kommer hit och bor här och möter svenska män. Det framgår inte var han bor, har bott och så. För jag tror att det också kan spela in. Mm. Och vilken åldersgrupp det handlar om också.
Mm.
Jag tycker det är stor skillnad på mig och våra föräldrars generation när det gäller hur man uttrycker sig, förhåller sig och så vidare. Jag tror också att det är, som man skriver, att det är väldigt kategoriskt. Känner ni igen er i det här med era pojkvänner, era relationer?
Alltså nu, jag tycker dejtar jag en amerikan eller tillsammans med en amerikan. Men alltså, det roliga är ju att initialt så var det så här, men gud vad konstigt. Men sen så när jag tänker efter så om jag tänker på straighta killar, så kan jag säga att de klagomål som mina tjejkompisar har på, när de har dejtat en viss typ, så är det ungefär det. Jag kan se
men
det.
Men är inte det alla så här, straighta män, plus minus kulturella skillnader?
Ja, men plus minus kulturella skillnader. Och jag tänker, det finns ju det här kollektiva undermedvetna som vi bär runt, som vi får präglat av kulturen. Och jag tänker på en sak. Det är ju att för mig, någonting som jag förknippar, som jag tycker är lite så här, inte enbart för svenskar eller svenska män, men det är en konfliktundvikandet.
Mm. Blygt.
Vad säger du?
Konflikt, du viker ändå lite blygt.
Ja.
Alltså, socialt osäker.
Alltså jag ser faktiskt upp här på, jag har ju fått ett papper och penna här dagen till ära. Jag har till och med skrivit upp rädsla.
Mm.
Att jag kan ibland känna att vi svennebanankillar är lite rädda.
Mm.
Att vi är inte rädda för att visa känslor, vi är inte rädda för att bli kategoriserade, vi är lite rädda för att vara någonting som vi behöver stå till svars för. Och det tycker jag är skillnad om man jämför med en fransman eller en spanjor eller en tysk eller en portugis, att de inte är lika rädda för att bli insorterade i fack. Vi är livrädda, vi vill säga inte komma till den konflikten. Vi vill ju bara vara så här lagom hela tiden. Och jag tror att det är lagom grejen är en stor
problematik. Nej, men det, där sätter du fingret på någonting. För att det var en sak som jag tänkte på första gångerna som då Mike var i Sverige. Och sen så kommer jag ihåg att vi gick i Vasastan. Och så går vi förbi ett mäklarkontor. Och de har ju liksom sina bostadsannonser.
Mm.
Och vi tittar på dem. Och han bara, men vad är det här? Är alla lägenheter i Sverige vita? Och jag bara,
ja.
Det finns ju Stockholmsvitt, vadå?
Det finns Stockholmsvitt. Nej men jag tror alltså det är lite som också Filippa K-kulturen, att det är liksom alla folk som kommer utifrån kan se alla är trendiga, men också alla är klädda på ändå i det finns en uniform, det stöpta i samma form. Mm. Det finns väldigt
och det är lagom.
Precis, det finns väldigt lite av det här galna. Man tillåts man har liksom en ganska snäv stilig men snäv typ som man kan vara. Och man då är en den här typen som så här klär sig helt galet och så, då sticker man ju ut på ett sätt som kräver en ganska stark självkänsla, tror jag.
Men det är lite som jag är ute efter. Det är inte så konstigt att vi är lite socialt blyga, osäkra, kollektiva liksom på det sättet. Jag menar, har någon sett det här landet? Vi, efter skiftet också, när man bröt upp byarna, vi långa vintrar. Vi
vilket bodde, skifte?
Skifte på 1850-talet när man slog ihop åkerlappar och till större gårdar och byarna splittrades och gårdarna flyttades ut. Man sågs på söndagen i kyrkan. Det är klart att det finns en social osäkerhet kring det som hänger kvar i ett glesbefolkat land. Men och det kan jag uppleva jättemycket i Stockholm liksom, när man kommer in till en stad som inte har varit en jättestor stad så länge.
Mm.
Men jag känner inte igen mig i det i mina nära relationer. Vad är det för handikappade människor som man har träffat? Liksom så här att, kan det vara en kommunikationsmiss liksom, att man inte når varandra för att man ligger på andra våglängder? Det är ju liksom de personer som jag har varit ihop med har ju varit levande, varma, engagerade.
Men det kanske för att du har varit mindre rädd, mindre lag och mindre alltså stängd. Du kanske har varit öppen för den typen av
både och
möte. Ja. Eller att ni tillsammans, du och den personen som ni har träffat, har varit en bra match. Mm. För jag kan ibland känna, jag känner väldigt sällan när jag är hemma här i Sverige att jag är off så. Men när jag åker i Spanien till exempel så känner jag mig lite off. För jag känner mig lite så här som en lantis och jag känner mig lite rädd och jag känner mig inte riktigt så extrovert som jag skulle vilja vara. Jag känner mig mer extrovert hemma och när jag är trygg. Men när jag kommer till ett land där människor är mer pratiga och mer extroverta.
Drar du tillbaka då?
Då drar jag mig tillbaka. Jag
blir lite... Vi brukar ju säga att vi, när vi provar i legendariska Citrusresa, att människor är kontextuella.
Ja.
Men jag har varit i Colombia ett par gånger och plötsligt står jag på bord och liksom så här dansar med vi dansar med axlarna.
Ja.
Nej, i Colombia då dansar jag med höfterna och det är liksom
då rullas det
så öppen och glad och så här, att man förstärker varandra. Så det är liksom...
Nej, jag är tvärtom.
Nej, men jag tror att det kan vara lite olika på hur man reagerar, men jag också tänker på det, att det tar fram en annan sida i mig, för att jag tänker en av de enda gånger som jag varit i Paris på en liksom bögresa, när vi, jag vet inte om du var med där när vi var för du och Mårten ni skulle ju beställa någonting.
Säg inget dumt nu.
Nej.
Vad skulle de beställa?
De skulle beställa en dry martini och fick en martini dry.
Och ja, men gud, men det är ju så alltid i Frankrike. Dry martini, det är ju någon amerikansk anglosaxisk.
Yeah.
Det är inte en, man får en söt sliski.
Yeah, precis. Oh. Men då kommer jag ihåg att vi var ute på en gayklubb. Och jag det var ju liksom ny relation, eller hyfsat ny relation. Det här måste vara 2012. Och sen så är vi på någon klubb och det är kul, vi festar. Och så helt plötsligt så bara känner jag att någon tittar på mig. Alltså så här, jag vänder mig om och då står det en kille på dansgolvet och alltså så här, tittar på mig och alltså vet så här, jag fryser.
Jag vill ha dig.
Ja, nej, men jag vill ha dig och inte, alltså han kunde göra det på ett sätt som jag kände mig så sedd och
så sedd och så liten.
Samtidigt.
Vi förstår Dante så bra nu.
Undergiven.
Så sedd och så liten.
Du la dig på rygg.
Och det fanns också någonting i att han stod kvar. Våra blickar möttes och han stod kvar. Vad
sexigt.
Alltså jag var bara...
Men det är väl en självsäkerhet. Kanske, det är väl den här självsäkerheten som svenne banankillar saknar.
Jag tror inte man får ha den i Sverige. För vi har ju det här som engelsmännen kallar tall poppy syndrom. Att sticker det ut för mycket. Vi har en mycket mera flockmentalitet. Ja. Och jag tror också att det har att göra mycket med så här, den lutherska kontra den katolska kulturen. Att
skam och skuld.
Nej, men skam och skuld, och också om man bara tänker på språket. Alltså vi så här, i svenskan så har vi ordet helvete. Du hamnar i helvetet om du liksom så. Men helvete är ju ett helt annat koncept än om man tar det liksom så här, franska och spanska ord som är så här, det är så här inferno. Helvete är lite så här, ja, det är ett lidande, men inferno är ju verkligen det här brinna i evighet.
Ja.
Och jag tänker att det plus att där som katolik så kan du ju få syndernas förlåtelse. Som protestant så får du ju inte det. Du måste gå runt med dina synder. De ackumuleras.
Ja, men det är kört.
Du får bära på ditt kors och det blir bara tyngre och tyngre och tyngre och tyngre.
Ja, och jag tänker att jag tror att kanske skillnaderna ligger kanske snarare för religionen har ju även i Sverige fortfarande idag en väldigt stor påverkan även på de som är ateister. Mm. För att den som är ateist tar ju ställning mot det som är religiöst. Mm. Och det är ju två olika saker. Mm. Och om man då tittar så här, på Sverige, Norge, Danmark, Finland, så är vi ändå mer lika än vad liksom, det finns mer likhet mellan oss än mellan oss och fransmän eller spanjorer och italienare i det där.
Ja.
Men finns det inget bra med svenska män?
Jo, jag tycker det finns massor med bra med svenska män. Men jag uppfattar inte det här brevet som negativt, utan mer ifrågasättande. Bara så jag
det
inte...
var ganska nattsvart.
Nej, men jag tänker också så här, nu jag har också skrivit ner på min lapp att den här personen var 52 år. Stämmer det? Och jag tänker, när man har kommit över 50-strecket så har man också kommit till en mognad, och när man är mer självsäker och vet vad man själv vill och vad man vill ha och vad man tycker och så vidare. Än vad, jag menar så här, jag som 45 jämfört med mig som 25, det är ju som, det går inte att jämföra. Alltså idag känner jag ju mig mycket tryggare och säkrare och kan dansa salsa med en person som bjuder upp. Det hade jag inte gjort när jag var 25. 25, då hade jag backat ut ur rummet och gått in. Ska du skälla, Robin?
Jag kommer skälla.
Du kommer skälla. Snart ska jag skällas. Nej, men jag menar så här, och när man har kommit till den här tryggheten och känner sig säker till att när man så dansar man. Det har ju med ålder att göra också, med självsäkerhet.
Ja, men jag tror också att det finns någonting i... För nu, jag tror att våran lyssnare är fransman, i och med att det var ett franskt citat. Men det finns också någonting i kultur, att jag kan känna mig lite hotad när... eller hotad, jag känner mig lite vilsen i när det blir en så här hetsk debatt kring så här med fransmän. Därför att de kan ju gå upp i det, och sen så är det liksom... efteråt så är... konflikter i Sverige blir så stora.
Det, då är eftermälet det av konflikten.
Exakt, då är det konflikt. Medan de är så här, nej, men det var ju en diskussion. Och nu är det över. Men den påverkar inte relationen på samma sätt som en konflikt i Sverige gör. En konflikt i Sverige, upplever jag, påverkar relationen väldigt mycket och väldigt just länge. Det. Så att jag tror att det finns...
Men jag tänker också så här, att ni var inne lite på det här kollektiva och sådana saker. Jag tror att i en stark kollektivistisk kultur så finns det kulturella koder som är väldigt otydliga, men som alla känner till. Om man kommer hit och inte kan dechiffrera de koderna, då är det skitsvårt att hitta in. Så att jag menar, det är, för att det kan räcka med en blick att man har gått över en gräns, eller liksom att det här är att på det sättet. Så jag tror att det har jättemycket med det att göra också i slutändan. Det kanske inte är så att svenska män överlag är skit, utan det kanske är att det är svårt att förstå varandra.
Men jag kan också se en skillnad om man till exempel tittar på Danmark. Nu har ju min sambo har ju bott i Danmark under ett par år. Och i Danmark så finns det det finns en annan kulturell blandning. Det finns ett expat community som har blivit liksom ganska starkt, och där även danskar är integrerade.
Så det var ju hans bekantskapskrets. Det var ju ett expat community.
Ja, men precis. Ja. Men motsvarande fanns inte på samma sätt i Sverige. Och jag har nog träffat ganska många expats i Sverige som tycker att det är lite svårt att komma in. I det, och jag tror att språket är en grej, för
i
det var ju där...
eller i landet eller i nej, jag undrar. Du har träffat så många.
Han är jättelätt att komma in.
Jättelätt att komma in i mig.
Alltså...
man bara sugs in så här.
nej men att och jag och min så här är min teori, och det är efter att jag jobbade på Hyper Island, som är en skola liksom, som blev internationell medan jag jobbade där. Och någonting som är tydligt med det är så här, vi svenskar älskar ju det här, ni svenskar är så bra på engelska, vi älskar att höra det, vi älskar att träna vår engelska, och vi är överlag jämfört med Europa bra på engelska, men det är bara för att hela övriga Europa är fucking jävla skitdåliga.
Dålig.
Det är inte att
vi är lagom bra på engelska.
Men exakt så, vi är lagom bra på engelska. Och det är vi och Nederländerna som liksom har en ganska bra, i alla andra länder, inklusive Tyskland, så är man mycket sämre på det. Men vi är inte bekväma med det. Så att jag observerade ju våra studenter. Så vi gjorde ju en regel. För att vi hade ju internationella studenter. Och vi skulle ju ha inklusion. Så då hade vi en regel att är man ute i allmänna utrymmen så ska man prata engelska. Därför att det sker så fort svenska är jättebra på att byta till engelska så fort en engelsman kommer. Men det sker en exklusion redan där för att man pratar svenska. Så fort den lämnar så byter man till svenska. För ja, att vi verkligen tycker att det är jobbigt att prata engelska med varandra.
Ja, men man blir osäker.
Man blir osäker.
Mm. Det känns fånigt.
Det känns fånigt.
För vi kan bara engelska lagom bra.
Precis.
För vi kan inte vara en själv. Man kan inte få fram sin personlighet.
Och jag tror att språket är och där tänker jag också att flyttar man då till ett annat land där de inte är så bra på engelska, då tvingas man ju att lära sig språket. Mm. I Sverige så behöver man så klarar man sig bra, men man klarar sig bara, det är liksom det är en nivå, sen slår du på ett tak.
Just det.
Sen måste du lära dig svenska för det.
Precis.
För att kunna göra för att verkligen kunna komma in.
Fast jag måste ändå säga så här. Ja, vi kanske är blyga, osäkra, svårt tillgängliga om man kategoriserar det.
Mm.
Men att hårdra det till att man absolut inte skulle dejta någon svensk.
Nej, gud, det är liksom, nej,
då har man gått över en fördom när man dömer rubbet.
Ja, nej, men det, liksom det håller jag med om.
Position. Så att det är lite så här i det.
Jo, nej, men det kan jag hålla med om. Att det är där finns det. Men ja, med det sagt så kan jag säga att det finns en jag kan uppskatta den passion som man just hos, återigen, där går gränsen hos katoliker kan ha en annan passion, alltså katolska länder, där det finns en passion som får levas ut. Medan i Sverige så är vi mera liksom lite så här, återigen, lagom.
Ja, lagom.
Du är inte ihop med en polack, det har jag.
Men han är ju polack.
Jag är polack.
Han är ju polack.
Ja, men, eller hur? Ja,
eller till födseln,
exakt,
till
identitet. Det är det jag menar.
Just det. Men hur ska vi råda bot på det här? För jag tycker det här är ju ingen bra grej. Alltså, jag tycker ju ändå att jag som Svenne Banan vill ju ändå vara mer än lagom. Jag vill att en fransos eller en
men
portugis...
Men Anton, förlåt,
eller...
men du är inte lagom. Du är inte svensk lagom. Du är väldigt... Alltså, och jag tror också att det är någonting som vi blir blinda för att i vår umgängeskrets, alltså så här, de jag har fastnat för i alla de jag har träffat, så är det ju människor som inte är lagom. Du är ju inte så lagom.
Alla vi dansar med höfterna, inte maxlarna. Det är...
Alltså, jag ser fram emot att få se den här höftrörelsen när du ska... dansa till Shakira.
Oh.
Det är så roligt.
These hips don't lie.
De höfterna ljuger inte. Och jag tycker vi behöver en jingle för att snart ska vi...
Vi behöver
inget mer att dricka. Vi behöver bara en jingle för nästa ämne som kommer att vara våra nya grej, vett och etikett.
Vettikett.
Böggikett.
Nej,
vettikett.
Vettikett.
Ja.
Tack.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Det är underbart, Thomas Karlhed. Jag älskar att du har också infört den här nya,
temat.
Ja, någon jävla ordning får det vara.
Och etikett. För du kunde under x antal år inte uttala den här fag eller gag som vi hade. Så därför kände du att du ville ha revansch.
Det där var inte så etikett.
Nej, det var inte så etikett riktigt. Men jag tycker också att vi känner varandra så att du kan också ta lite kritik. Och
Jag kände att platsen efter Magdalena var tom. Ribbing.
Verkligen, och på tal om Magdalena,
Marie Ribba.
Du vill ha en ny ribba att stå mot. Men på tal om Magdalena Ribbing så gick ju en annan storligen bort igår.
Kak
Rasmussen, som var med Birgitta. Birgitta Rasmussen, som Rasmusson heter hon, Rasmusson, som var domare i Hela Sverige bakar.
Jag älskar att Micke ser helt tom ut.
Micke ser helt tom i blick ut. Men
inte mycket kakbak där uppe.
Han har inte lärt känna de norrländska brudarna än. Snart kommer det bli mycket cupcakes.
Men har du hört att Birgitta har gått bort?
Nej, det har jag.
Men jag tyckte ändå att det var lite tråkigt. För hon stod ju ändå för den gamla klassiska småkakan. Och med den vett och etiketten som kommer med den typen av persona när man är 81 år gammal och svarar på frågan när man kommer in i en studio av makeupartisten, är det okej att jag sminkar dig? Varpå hon säger, ja, jättegärna, så länge du inte sminkar mig som en hora. Man kan ju inte annat än älska en sån person. Eller en person som sa rasande eller elegant när det kom ett bakverk som hon tyckte om.
Mm. Hon var ju 81 år också. Så att det är...
Verkligen. Mm. Heder åt henne. Nu går vi över till våran vett och etikett. Och då tänkte vi att vi ska ha lite sexetikett.
Jaha.
Sexikett.
Ja, såklart.
Ja, för vi är ändå bögministeriet och vi behöver prata om en snopp eller ett anus på ett eller annat sätt.
Mm.
Så jag undrar så här, när det kommer till när man har en hookup, man har en person antingen hemma hos sig eller att man går hem till någon och du har sex och båda personerna kommer.
Mm.
När är etikett, sexikett att gå därifrån? Hur länge kan man stanna i en annans hem eller hur länge kan man tillåta någon att vara i ens hem efter utlösning?
Tekniskt här. 32 minuter och 45 sekunder. Nej, men det beror ju helt på hur stämningen är.
Vilken stämning du har kommit?
Nej,
vill inte du att personen ska gå?
Nej. Alltså, grejen är att du kan ju gå hem för att du är intresserad av någon. Det handlar ju inte om att ni kanske bara har sex, utan har ni mysigt, fortsätter samtalet, vill ni sova ihop, vill ni skeda.
Jag ska vara contrarian här. Jag har nog aldrig varit med om ett one night stand där jag ett har velat stanna kvar, sen har jag gjort det och det har bara blivit jättekonstigt.
Av plikt.
Nej, men av plikt eller av att det liksom inte uttalat.
Vill du ha pasta carbonara? Ja, vad trevligt.
Ja, men precis pasta lite carbonara. Så. Jag... Alltså så här, jag tror att jag, men det är för att jag tror att jag separerar så mycket så här, är det ett one night stand så är det ett one night stand. Och liksom då är det så här sex och sen går man.
Mm.
Medans om inga, det är någon...
Inga möjligheter till att det har liksom uppstått någon sorts kemi där eller kontakt eller...
Eller vill jag att komma en gång till?
Men gud, det ska...
Nej, alltså inte för mig. Jag har inte den historiken. Nej.
Nej.
Jag tycker, och där har jag också varit så här, de gånger som du har kommit hem one night stands till mig, det är ganska omgående efteråt. Så
ska de ut.
Ja. Men jag tycker one night stands är ju liksom ett lite otydligt begrepp. Pratar vi hookup? Det är överenskommen hookup. Det är så här, vi träffas för att ha sex. Det är en sak. Men om man kommer hem från någon från krogen eller sådana saker och man uppenbarligen har varit lite intresserad av varandra.
Okej. Det är en annan femma. Ja.
För då, så här, fem i tre-ragget behöver ju få frukost innan hen åker hem.
Inte nödvändigtvis frukost, men jag menar att man sover över då. Alltså ja. Efter krogen. Men det är också, jag tror också att det hände ju någonting med liksom hela Grindr och den online-kulturen. Att det skiftade lite från att man var ute tidigare, så här, innan QX och Sylvester började lite, men så här, QX var egentligen det som Cruiser ska jag säga. Cruiser och Grindr var ju det som gjorde att det blev en mentalitet att när man var ute så gjorde man reklam för sig, men man gick inte hem så mycket med folk. Det var liksom att det kändes, det, i alla fall för mig, så gick frekvensen
på
att
inringd. Gå hem med folk.
Nej, men det, frekvensen på att gå hem med folk sjönk ganska drastiskt för mig efter den.
Ja, men jag håller med. Jag tycker också att det är skillnad att bli uppraggad i en garderobskö eller än att komma hem till någon för att man har via en applikation har fått
min upplevelse
kontakt med
varandra. Min upplevelse av kvart tre ragget är ju att folk är ganska kåta. Ska de liksom så vänta till onsdagen då?
Nej, det ska de absolut inte. Men jag menar, det finns ju en skillnad där. Så jag menar så här, fem i tre ragget i garderobskön.
Ja, det var inte den enda valmöjligheten. Man var kanske inte lika desperat. Okej då, följ med.
Men jag menar, det är ändå skillnad kan jag tycka sen när man tog hem någon från krogen. Den slängde man ju inte ut efter utlösning. Den personen fick ju sova kvar och jag, enligt mig, tycker att man ska få någon typ av dryck dagen efter. Antingen om man får vatten, juice.
Samarin. Trio.
Samarin.
Här är en trio, du ska vara ute om tre minuter.
Ja, någon typ av
därför
dryck.
Vi kallar det trio.
Någon typ av dryck och någon typ av erbjudande om att eventuellt ta en dusch. Nu vill husbonden Robin någonting.
Jag vill bara återkoppla på det här som ni pratade om förra veckan. Om, du vet, ni pratade om vett och etikett och komma hem till någon.
Men gud, jag orkar inte.
Jag vill bara så att alla lyssnare vet. Såklart, ni kommer vi. Ni kom, ni gjorde
det är
så här,
mycket vin.
Ni kommer vinet ni skulle dricka. Alltså, men ingen, inte en enda gåva. Jag står alltså så alla lyssnare vet om. Jag står alltså och lagar tre rätters nu. Så det är ändå en ganska rejäl middag jag gör.
Du visste inte.
Men David Wahlgren, vår kära vän, han har ju nu kommit med en present. Titta här, jag har fått ett fat med som har liksom rouge, guldrouge.
Mm. Ett lägg fat. Ut en bild sen.
Så som jag ska liksom lägga. Jag ska lägga saker på det här nu. Ja. Och, men tack så jättemycket för vinet ni dricker. Mm. Tack.
Puss, älskar dig.
Jag undrar vad David vill ha av Robin. Varför han kommer med det rouge-fatet.
Jag hatar dig, David.
David, du kan gå hem nu. Nej, men det var jättefint att David har lyssnat på vett och etikett förra veckan och förstod att man ska ha med sig en present. För det har vi inte förstått. Men okej, okay, men jag tycker att man får någon typ av dryck innan man blir utkickad. Men jag menar så här, om jag har tagit hem en kille via Grindr eller Scruff och vi bara ska ha en utlösning, så vill jag att personen ska gå ganska snabbt efter. Mm. Alltså jag vill inte att personen bara, nej men gud, kan man duscha? Man bara, ja, jo, det är klart att du kan. Kan man sova över? Nej, det tycker jag inte.
Men då är ju inte du intresserad av någonting annat än...
Nej, men då hade jag ju signalerat det innan vi hade sett så att jag eventuellt vill ha en relation. Mm. Och då kanske jag inte bara hade...
Men det där är intressant, för är det så att lättillgängligheten på det har förändrat hur, liksom inställningen? För jag tänker att innan apparna så var det ju liksom kanske en längre resa till att man träffades och hade sex. Därför att ja. Men antingen så var jag ute på krogen eller så var... Men så bara kontaktannonser, då var man ju ändå tvungen att skriva. Alltså det var ju tvungen att ske någon utväxling
och vänta tre dagar tills brevet kom.
Men exakt,
men är vi tillbaka på 80-talet nu? Eller? Jag fattar
nej,
inte.
90.
Men alltså, kom igen nu. Chatten? Ja, då är vi tillbaka på 90-talet.
Ja,
ja, men det är vi absolut. Då fanns ju hookups också.
Oj. Jo, såklart det fanns. Men jag menar så här, om du stod i en buske i en park.
Ja, men då hände det i parken. Då nej, stannar
men,
man
ja,
inte
ja, men nu är vi tillbaka på 1870-talet säkert.
Nej, vi var tillbaka till när du flyttade till Stockholm. När du
nej, men då fanns RFSL-chatten.
Ja, det fanns det. Mm. Och bögeringen.
Nej, men.
På centralen.
Precis som jag stod.
Nej, men även på, förlåt, men även på RFSL-chatten när det blev hookups så var det ändå en... Det fanns liksom en
liten dating-dimension.
Man visste ju lite förväntan.
Nej, ja, nej, men det fanns liksom en det var inte... jag upplever att mitt, i alla fall mitt beteende ändrades i takt, som sagt, med cruiser och så, att
ja.
Då blev det mycket mer så här, lättillgängligt, snabbt, och då var det så här, komma, gå. Men,
ja, men lite mer töm och glöm grejer.
Ja, ja, så här, exakt.
Du kommer hem till mig klockan 21.00 och sen ska vi ha den här utlösningen och sen ska du gå.
Ja.
Är det så du skriver?
Ja, det är så jag brukar skriva i min presentation. Nej, verkligen inte. Men jag menar, det är olika saker som man vill ha. Antingen vill man ha en utlösning eller så vill man ha ett förhållande. Jag tycker att det är helt olika saker.
Nej, men du kanske bara träffar en härlig människa så får du se vad som händer.
Jo, men alltså de tre / kanske fyra relationerna som har betytt någonting för mig har ju varit någon som man har träffat och sen har blivit någonting mer av dem. Ja, absolut. Så det är klart man inte ska stänga
ditt hjärta.
Man ska inte stänga en dörr. Nej. Men jag menar så här, har man bestämt att det bara är en avsugning som ska ske, varför, jag vill inte att den här
men
personen...
Men det kanske kommer en sån här person som det klickar med. Så att det liksom bara, det här
men vänta nu, när klickar man? Dra ner byxorna, avsugning, när hinner man klicka?
Är det när jag kommer över hans ansikte som jag bara,
gud, det är ju så svenska män.
Jag vill, alltså, jag vill gifta mig med dig samtidigt som jag kommer
men
över ditt ansikte.
Rör.
Ja, men jag,
det kan alltså, ju vara så att dyker in, det har hänt mig flera gånger, att det dyker in en person som man inte riktigt har förväntat sig. Men det här var ju jätte... Det kändes faktiskt bra. Liksom bara...
inte från Grindr, har aldrig hänt. Alltså... Ja, jag har aldrig, inte hänt, men sen så har jag inte varit på Grindr på ett gäng år nu, men det har inte hänt på Grindr. Det hände med Sylvester.
Det är bara så att kött komma in liksom.
Ja, nej, men eller så jag har oftast, jag tror att jag oftast varit köttet som kommit in väldigt sällan.
Dante, kom.
För er lyssnare som inte förstår så är Dante min hund.
Ja, gulle. Du har varit beställningen.
Ja, precis. Jag har varit beställningen, ja.
Som har fått satsen i ansikten så jag behövt gå sen.
Ja, hej då.
Ska vi gå vidare med nästa fråga?
Ja, ja. Det var dags.
Vad bra. Det är ju fortfarande snopp och anus naturligtvis. Jaha. Men det handlar mer om hygien. Mm. Hur går man tillväga när man då ska ha någon typ av sex och man kanske får en snopp i mun som kanske inte är jättefräsch, den kanske luktar lite kiss, och att man inte gillar kiss, eller att den kanske luktar gammal flänsost och man inte är jätteintresserad av det, eller om man så här, ska slicka en röv och det är lite så här bajsrest, eller att det luktar gammalt rövsvett.
Ja, vi fattar.
Ja.
Thomas
ja, vi fattar. Nu går vi vidare.
Nu går vi vidare.
Men säger man till eller låter man det vara eller hur?
Men
hur
lite självrespekt måste man ha. Man säger till på en gång. Men om man inte gillar att bli förnedrad eller att vara undergiven på sådana saker, man går igång på det. Jag menar, du vill inte öppna munnen för någonting som du tycker är
inte oattraktivt.
Oattraktivt. Så att det finns inga, men det finns, där är svart och vitt, du så här bara ursäkta, men du
alltså du får... här tänker jag bara faktiskt på vår minister Robbins, här får han någon gång sagt, ja men är det så att den luktar kuken luktar illa, det är ju bara liksom ett par slick och sen så är det klart. Nej, det var ditt svar som ekar hos mig, för att jag kommer ihåg det var också min alltså när jag var yngre så var jag liksom så här. Det är bara att bita ihop.
Så du tvättar bort det.
Det smakar bara illa.
Men jag tror att sen, nu har jag ändå haft den podden i 9 år. Jag tror faktiskt att jag har utvecklats i min sexualitet och som person.
Så ditt svar skulle
att
vara
jag skulle
nu
ta penis mot mun som ett lepsyl. Och sen om en doft tog emot så skulle jag säga
har du poppers?
Tack men jag ska ta den här främlingens penis mot munnen, så ska jag säga, vänta, heter du Peter? Och komma ihåg vem han är. Precis. Har vi haft sex förut? Nej, jag skulle faktiskt säga, du luktar illa, gå och tvätta dig. Mm. Ska jag säga nu, det kanske inte var mitt yng...
Nej,
nej bara, du måste tvätta dig, sen suga kuggan. Alltså, det är jättesnällt.
Tvätta dig först.
Och säga att du får komma tillbaka.
Mm. Ja, men precis, för det är inte gå hem nu.
Och man vill ju inte att... Jag menar, vill inte att den andra ska känna sig dum eller så, man gått för att det så.
Ja, men hade man puttat den här personen mot duschen och så lite så här, nu ska vi...
Nej, men då måste han gå hem och inte fatta att... Ja. För att det är ingen som vill lukta illa.
Nej. Nej, det är inte... Nej. Nej, verkligen inte.
Eller?
Mm, nej, men det köper jag. Det tror jag att jag köper. Men sen, jag ska också säga att jag har ju också utvecklats det, för att jag var ju väldigt jag-svag så mycket. Så då hade det nog varit just så bra, men jag tror det är därför det gick då som jag bara, men det smakar bara illa i en sekund. Sen
går det över.
Sen går det över. Men
det är så
nu,
bra för min försvaret också, hört.
Med kiss.
Men nu så tror jag att jag mera, alltså jag hade nog varit väldigt mycket mer så här. Alltså jag är ledsen det här. Jag tror att för mig så hade det också varit alltså en dålig hygien. Det hade varit så avtändande. Så då hade jag bara varit så här. Men nu är liksom det, stämningen är borta.
Om det inte hade varit en väldigt attraktiv man. Du bara, snälla, kan du gå, kan du ta, det finns tvål i badrummet.
Nej, men attraktiviteten har ju också att göra med hur man sköter sig. Alltså det
jo, tycker vi nu när vi,
ja, men
har
exakt,
en mogna,
det jag menar,
härliga
att det,
ålder
det,
som vi så här, har, och man kan säga en stopp min kropp, och man kan säga så här,
jag tycker
snälla,
jag är yngre mycket duktigare.
Förmodligen kanske. Ja. Men jag menar så här, när jag var 22 år gammal, jag hade aldrig sagt så här, nej, du måste nog tvätta med lite tvål.
Nej, det hade inte heller. Nej, gud.
Jag hade
gud,
sugit gladeligen och hoppas att det skulle gå över och börja smaka pigelin snart. typ. Inte vet jag, men det är ju supercoolt om en 22-åring idag säger till en person bara säger, nej, men jag tycker att du luktar dåligt, gå och tvätta dig. Det är ju toppen.
Ja, det kostar ingenting och det är inte farligt.
Fast det kostar ju ganska mycket på att man ska kunna ta emot det, att någon säger så här, men din snopp är inte attraktiv.
Nej, men tack
just nu
för att du sa det. Jag,
ja, du tänker så.
Vi ses om,
ja, du tänker så.
15 och en halv sekund.
Bara, du luktar illa i munnen, ta tuggummi. Ja.
Tuggummi också.
Tuggummi. Ta tuggummi.
Ska jag tuggummi eller?
Men då, vi är eniga här eller? Man säger till.
Mm. Ja, men, och jag hoppas att folk inte gör det misstaget som jag på riktigt gjorde när jag tror att jag var 20. Ja, då hade jag liksom varit så här, nej, men absolut inte vågat säga till, inte vågat. Men ha den integriteten. Och jag hoppas att folk har en större integritet idag. Jag vet inte om det är liksom också, men det fanns ju också någonting med det var ju andra tider. Sen när jag var 20, 97.
De kommer missa mycket också. Missa små äckliga snoppar som smakar illa.
Det är svårt på T-centralen att liksom ta toalett.
Vi böger ingen, det är inte bara brukar det vara.
Gå och tvätta dig. Ja, men jag känner mig ganska nöjd med den här sexiketten faktiskt.
Ja, vad skönt.
Jag tänker så här, har man någon åsikt då på det här programmet?
Och det gör ni.
tvättar ni stopp innan, ni stoppar in i annans mun. Eller åker hem till ett one night stand. Eller en vad heter en one night stand när man så här, beställer hem någon?
Hook up.
Beställer hem något. Ja. Nej, det var en annan.
Det
var
en annan tjänst.
Ja, det är mer mat.
Just det. Vad gör man då, Micke, om man vill oss någonting?
Då mejlar man antingen på hej@bogministeriet.se, men vill man vara anonym och inte så att säga avslöja sin egen e-postadress eller identitet, så går man in på bogministeriet.se och där finns det ett formulär, och där behöver man i princip bara fylla i sitt meddelande, och då får vi ett helt anonymt meddelande, så att det går inte ens att spåra e-postadress.
Perfekt. Mm.
Dela med er.
Mm. Och Senovic, vart når man dig nu för tiden?
Alltså, det enda stället som jag finns på är Twitter och faktiskt Reddit, som jag heter Kasanovic på bägge ställena.
Mm. Och Thomas, vart når man dig?
Må Martinsson står i tal, 19 målningar. Knacka 3 gånger.
Vad har du för portkod?
Nej, det säger jag inte.
Nej, det säger du inte.
Eller?
Man når dig också på Tomboy Stockholm.
Ja. Tomboy underscore Stockholm.
Viktigt att poängtera. Och jag heter Anton Renström och man når mig på @AntonRenström på Instagram. Mm. Tack för den här veckan. Och,
så kul att Micke är hemma.
Jättekul. Ja. Kom ner till storstan snart igen.
Ja,
vi ska låsa in den här i förrådet. Ja. Alltså, att det är lugnt.
Puss och kram.
Puss och kram.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.